Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vad blir det för mord?
Hallå, hallå, hallå i mellandagarna och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson, och med
Johanna Hurtig-Wagrell.
Ah.
Straight up i mellangården. Jag var så himla inställd på att du skulle säga hej, hej, här är vi i mellangården. Alltså jag vet inte varför, det bara ligger så himla, som du sa, mellandagarna.
Jaha, nu fattar jag.
Hör jag ordet mellan? Ja. Då vet jag vart vi är på väg. Så det blev en liten sån turn för mig. Så jag var tvungen att säga ordet.
Som jag alltid måste säga när någon säger right up your alley. Jag bara, right up your ass.
Yep.
Men jag är ganska långsam idag. Kan jag säga direkt? Ja. Jag förstår ju ingenting. Och det är för att jag är ganska bakis. För jag var så timoräsen igår. Och oj vad bra det var. En julkonsert.
Gud vad mysigt.
Så jag med mina vänner. Och det...
Och vart var den här konserten?
Den var på Cirkus i Stockholm.
Gud vad mysigt. Cirkus
alltså, jävla mysigt. Ja. Och så fick jag första gången flasha mitt vaccinpass.
Ja.
Det är inte ofta.
Det är en jävla feeling. Nej, jag har gjort det 1000 gånger nu. Typ.
Du har men, gjort det. Ja, men du har ju också rest.
Jag har ju det.
Jag...
Och i USA, du vet, alltså, där får man inte gå in på någon restaurang eller så här utan att visa covidpass.
Alltså funkar det smidigt med, om man är från Sverige till exempel och visar sitt svenska vaccinpass? Mm. Fattar de direkt?
Det är ju EU-covid-pass.
Ja, ja, ja.
Så att de är väl rätt vana, tror jag. Wow. Men grej, det är som, för man måste visa lägg också.
Mm.
För att de ska se att namnet över den stämmer.
Yeah.
Grejen är att det finns ju en QR-kod som de borde scanna varje gång.
Mm.
Det gör de inte.
Nej.
Den de kollar bara lite.
Nej, men jag fattar.
Ja.
Jag fick min scannad i alla fall. Ganska fräckt.
Ja, det var ju ballt.
Uh-huh.
Jävligt ballt. Uh-huh.
Och vad rolig han är. Timoräsen. Alltså han är så rolig. Han är så otroligt rolig. Jag såg honom i somras också med vår vän och kollega Albin Olsson. Och vi skrattade så högt hela tiden. Och på ställen som ingen annan skrattade. Vi bara, men förstår ni inte vad han... Det är en sån enorm komisk timing. Och igår var det ännu sjukare. Alltså han är så
fan briljant. Alltså.
Otroligt. Man älskar ju en musiker som gör... Som sjunger fint, va?
Men jag har haft...
Men som också kan prata. Som kan underhålla med att prata också.
Men jag har haft på känn att han är lite rolig.
Yeah.
Alltså jag har ju inte sett honom live. Jag gillar ju hans musik, men jag har inte sett honom live. Men jag har ju sett att han rör sig i våra kretsar.
Ja, visst.
Att han ställer upp på tokiga upptåg i poddar. Ja. Alltså,
yeah.
Nej, men det säger ju någonting om härligheten hos en person.
Precis. Mm. Och också, jag kände mig väldigt tonåring igår. För att jag liksom, vi drack öl och var på konsert och jag blev så kissnödig att jag höll på att dö.
Mm.
Och det var fan länge sedan som jag kände länge att så här, nej men jag vill inte gå och kissa nu, jag vill vänta lite till nästa låt. Så att jag liksom höll på att bara svimma.
Kissnödighet.
Ja. Oh. Ja, då kände jag mig 17 igen.
Ja, jag fattar.
Toppen.
Jag har haft den en gång och det var, det hände ju alltid på bio tycker jag, att man blir liksom för kissnödig.
Nej men.
Men jag kommer ihåg att jag blev det liksom början på Sagan om de två tornen. Och alltså, det var 3 timmar excruciating pain som jag var tvungen att sitta igenom, för det fanns inte på kartan att jag skulle gå ut därifrån.
Oh, ja. Är du en sån liten nerd?
Oh my god, yes. Flera gånger om året ser jag Lord of the Rings. Jag tror jag sett varje Lord of the Rings film extended version kanske 100 gånger minst.
Wow, det är så himla många timmar.
Jag
har sett dem ändå, jag har sett dem ett goa kanske 30 gånger.
Mm.
För jag tycker också att de är toppen. Men, ja, men du vinner. Du vinner den.
Nej, men det tror jag jag gör.
Yep.
Och inte med den äran.
Nej, nej. Med den skammen.
Ja, med den stora skammen.
Ska vi prata lite mord?
Ja, det ska vi göra.
Förresten, jag kom på. Vi har ju pratat om, du och jag, att vi kanske vill berätta för våra lyssnare lite om... alla har ju säkert märkt att vi har lite fler samarbeten nu. Reklamsamarbeten. Och vi,
jättekul.
Det är så himla roligt för oss. Alltså, äntligen kunna leva på den
liksom. Ja, men äntligen känns det också så himla fint att även true crime poddar och den här typen av tramsig true crime liksom får vara med.
Verkligen. För folk har nog varit lite rädda för det.
Exakt, ja. Och vi är skitmånga som lyssnar på oss. Och jag lyssnar på liknande poddar. Det är alltid varit många. Men vi har liksom setts lite som... Nej, de vill inte göra reklam för.
Nej, det där låter fruktansvärt läskigt.
Ja, exakt. Så det gillar jag.
Det, mycket. Det har blivit mycket bättre. Och så det känns otroligt. Men om det är någon som skulle känna så, nej men herregud vad mycket de tar varandra samarbete, så kan vi också säga att vi väljer noggrant vilka vi säger ja eller nej till. För det är ju ändå någonting som vi ska stå bakom.
Så det har nej, vi säger inte ja till allt. Vi är medvetna om att det är så nu. Och vi är jätteglada för det.
Ja.
Men som sagt, det har varit många nej. Det har det faktiskt.
Så det var det.
Ja.
Nu kör vi igång.
Yeah. Som du hör är jag sjuk, så jag är inte heller supersnabb i huvudet. Men nu kör vi.
Yeah.
Det här är liksom, alltså, lite av en klassiker skulle jag säga. Jag har fått hjälp med research av Sofia Stefan.
Yeah.
Vi ska prata om Jennifer Pan.
Pan?
Ja.
Hur stavas det?
P-A-N.
Jaha. Jag trodde det var Pan.
Ja, men, Pan. Okay. Pan. Jennifer Pan, kanske?
Ja. Jag känner inte igen det, men det kanske jag kommer göra.
Du gör inte det?
Nej.
Fan vad glad jag blir.
Ja.
I alla fall. 8 november 2010. Fairly recent.
Mm.
Det är en helt vanlig kväll för familjen Pan. Gud vad du har gjort mig nervös nu, eller något.
Nej, men hon heter säkert Pan. Oh! Jag bara trodde det stavades på ett annat sätt när jag hörde det. Så det är säkert
tur att du vill lägga över det på mig.
Ja, nej, men du får ju avgöra själv hur fruktansvärt respektlös du vill vara. Bara sådär.
Familjen Pan i Markham, Ontario i Kanada i alla fall.
Yeah.
Befinner vi oss. Familjen består av mamma Bick Hapan. Det stavas liksom B-I-C-H.
Yeah.
Så det var tur att det stod uttalas Bick efter. Tack för det, Sofia. Annars hade hon hetat Bitch.
Ja, nej, men det var bra.
Det var trist. Och så pappa Hui Han Pan och sonen Felix Pan.
Mm.
När Felix är född 1989 och de har också en dotter som heter Jennifer Pan som är född 86. Felix är inte hemma, han är på universitetet där han pluggar. Men det är en ganska vanlig kväll i det här huset. Bick har lagat middag och ätit tillsammans med Jennifer. Och efter middagen så åker Bick på en line dance kurs. Alltså,
mys. Mammor
och fortbildning.
Ja, en liten kurs.
Kärlek och krav.
Det kan man väl ta. Ja, det är så otroligt fint.
Jag tror jag ska lära mig det här line dance, ja.
Ja.
Det är liksom den.
Ja.
Ja. Och otroligt fint. Mamma går ju på lindy hop.
Nej, men gud vad coolt. Liksom
Pappa han har käkat själv, för han har han kom hem senare, för han var tvungen att åka tillbaka till sitt jobb och låsa in lite. Han är väldigt ansvarstagande.
Mm.
Så det blev ensam middag för han. Och sen på kvällen sätter han sig som vanligt i deras hemmakontor och läser vietnamesiska nyheter. För det gör han alltid på kvällarna. Och sen kan hon lade sig. Så under kvällen så har Jennifer haft besök av en kompis. Och de har tittat på Gossip Girl och How I Met Your Mother. Som den här polaren har med sig de senaste avsnitten av. Wow. Det är ändå 2010. Det känns så himla gammaldags.
Med en liten USB där.
Ja, precis. När kompisen lämnar typ 9. Och då går Jennifer till sitt rum och tittar på tv. Hon hör sin mamma komma hem från linedansen. Och de snackar lite. Och sen går hon upp på sitt rum igen. Och fortsätter titta på tv och prata i telefon med en kompis.
Mm.
När hon gör det så hör hon plötsligt att hennes mamma ropar på hennes pappa. Och Jennifer hör liksom att det är något allvarligt. Sen har hon fotsteg upp för trappan som hon inte tycker låter som någon av hennes föräldrar. Hon tycker inte att det låter som hennes brorsa heller. Han är ju inte ens hemma. Alltså hon får inte ihop det. Så hon lägger på telefonen och sitter helt tyst. Och stilla och hör hur liksom främmande röster börjar skrika på hennes föräldrar.
Mm.
Och hon hör hur hennes pappa har liksom gått och lagt sig och hunnit somna. Han vaknar av att de kommer in i sovrummet. Och de skriker och frågar, var är pengarna, var är pengarna?
Okay.
Jennifer sen och hennes pappa blir nedtvingad för trappan till våningen under där hennes mamma redan är. Jennifer liksom gläntar lite på sin dörr för att se vad som händer. För hon liksom har ju hört att de gick ner. Men då blir hon upptäckt av en av dem som är kvar där uppe. Mm. Som sliter ut henne ur rummet och hotar henne med pistol och frågar henne var det finns pengar. Och Jennifer har undervisat piano och sparat skiten ur sig. För hon har $2,000 inne på sitt rum.
Oh, yeah.
Are you impressed much? Alltså, oh my god. Som hon ger till honom i alla fall. Och rånaren tvingar in henne i föräldrarnas sovrum och vill att hon ska ta fram pengarna där.
Mm.
Men Jennifer vet inte var de har pengarna. Så den killen har fått sällskap av en till kille och de börjar så här riva runt i rummet och hittar några dollar i ett av nattduksborden. Och där sen drar de med sig Jennifer ner för trappan till sina föräldrar och tvingar ner henne på knä.
Mm.
När hon kommer ner dit så inser Jennifer att det här är 3 okända personer som är inne i deras hus och att de alla har vapen.
Mm.
Hennes mamma försöker resa sig från golvet men rånarna säger till henne att sätta sig igen. Bick pratar inte så bra engelska så hon fattar inte riktigt vad de säger och Jennifer skriker liksom i panik till mamma att sätta sig så att de inte skadar henne. Och hela tiden skriker rånarna, where's the fucking money? Han säger att han har pengar i sina byxor uppe i sovrum. Inte så mycket, men han säger att liksom, han har mer pengar på banken.
Mm.
Så då drar en av rånarna med Jennifer upp för trappan igen, in i föräldrarnas sovrum där de hittar pengarna i hans byxficka. Och Jennifer kom på att de har typ 1,000 US dollars kvar från en resa till USA som de nyss kommit hem från. Så hon hittar de pengarna och ger dem till rånarna och hoppas liksom, okej, nu har han ändå fått pengar. Please do leave.
Yeah.
Så den här rånaren tar Jennifer och binder henne vid trappräcket på övervåningen. Och på våningen under så fortsätter de andra rånarna att leta efter pengar. En av dem slår han i bakhuvudet med pistolkolven. Och sen tvingar de ner både Bick och han i källaren. Där blir de nedtvingade i soffan. De får filtar kastade över sina huvuden. Och sen skjuter rånarna dem i huvudet.
Nej.
Ja. Han blir skjuten en gång i huvudet och en gång i liksom skuldran. Och Bick blir skjuten 3 gånger. Ett skott rakt i huvudet som dödade henne omedelbart.
Mm.
Så Jennifer sitter uppe på övervåningen bunden och hör hennes föräldrar bli skjutna ner i källaren. Och sen hör hon en av rånarna säga att de måste ta sig därifrån för de har redan varit där för länge. Det här snöret som hon är bunden med lyckas hon liksom trassla sig ur. För det sitter inte så hårt. Och hon lyckas lycka fram sin mobiltelefon och ringer 911.
Mm.
Så hon har panik och skriker mer eller mindre till larmoperatören att så här, vad som har hänt. Och när den försöker få henne att lugna ner sig. Hon har lite svårt att få ur adressen och få upprepa den några gånger tills de till slut får rätt adress. Hon berättar då att det är okända män som har brutit sig in, att de har haft vapen som de har riktat mot henne och hon har gett dem pengar och sen har hon bundit henne vid trappräcket på övervåningen och att hennes föräldrar blivit nedtvingade i källaren och hon har hört flera skott.
Mm.
Mitt i det här samtalet så hör man hennes pappa jämra sig och skrika.
Åh, gud.
Ja. Så hon skriker till honom att hon har ringt 911 och att de är på väg. Och pappan har då lyckats ta sig ut ur huset och faller ihop på gatan utanför. Det är så jävla sjukt när man blir skjuten i huvudet.
Ja, men, ja, verkligen.
Alltså det är grannar hittar honom utanför. Det här är ett ganska fint område. Ja. Ganska dyrt. Så det är inte jättemånga som är vana vid liksom,
våldsbrott.
Ja. Nej, men precis. Alltså inte så. Jag menar, jag tror bara att de är lite sheltered. Liksom. Yeah. Så vilka är den här familjen då? Pan Shop. Bick och han är båda två immigranter från Vietnam.
Mm.
Så han kom till Kanada 1979 som politisk flykting. Och Bick kom till Kanada också som flykting. Och de träffades i Kanada. Så de kom separat liksom. Man gifte sig.
Gulligt.
De arbetar på en bilfabrik. Och de har ingen hög utbildning. Och de har inte särskilt välavlönade jobb. Men de lever så sparsamt. Så att de har lyckats liksom bygga ihop ett bra liv till sig själva. Råd att köpa ett ganska stort hus i en av de finare förorterna till Toronto. De har två bilar som är en Lexus och en Mercedes.
Jävlar.
Och de har sparat ganska mycket pengar på banken.
Mm.
Alltså det där är sånt som bara, alltså du vet, vår föräldrageneration klarar av. Och kanske också du. Men alltså, nej men.
Ja.
Så jävla imponerad.
Ja, men spara pengar har jag fått lära mig som barn.
Ja. Men det fick jag också lära mig. Jag har aldrig klarat av det.
Ja.
Det är liksom aldrig gått. Lära mig, det lärde mig aldrig. Men de försökte. Oj, oj, oj.
Ja, nej, men jag känner lite med äckor ibland med pengar. Att jag bara, okej, bra, då kan vi lägga den där. Och så kan vi spara den. Och så kan vi lägga den här. Och så. Att man, det blir nästan fånigt.
Och nej, vart lade jag de pengarna nu då?
Har jag gömt dem någonstans nu? Och så har jag massa olika konton och fonder och skit. Alltså det finns ingen, det finns en tydlig bild.
Mm.
Det är bara viktigt att de finns där.
Mm. Ja, det är otroligt.
Ja, men jag är ganska bra så.
Ja, det är du verkligen.
Men det är du med. Du är duktig på,
ja, men alltså, när man börjar komma upp i nivån. Nej, jag suger så himla hårt. Så är det verkligen, på att spara pengar.
Ja, ja.
Men man får vara på olika sätt.
Jag har en kompis,
jag är bra på annat. Jag gör en ganska bra chokladkaka.
Ja. Jag har en kompis som jag brukar säga till att, henne att hon beter sig verkligen som att hon tror att pengarna ska ruttna om de ligger för länge. Det är så här. De måste bort. De ska användas nu.
Jag känner ett väldigt starkt släktskap med henne.
Ja.
Mm. Och du vet inte, tänk om de ruttnar. Ja. I alla fall, eftersom Bick och han själva inte har fått någon universitetsutbildning så var de väldigt noga med att deras barn skulle få det. Det var ett classic. Så deras uppfostringsstil kallas för, alltså, man brukar prata om tiger parenting.
Mm-hmm.
Tigermamma, jag tror att det var någon svensk kvinna med rötter i Kina som skrev Tigermammas sista vrål. Okay. Heter den så? Jag minns inte, men en bok i alla fall. Så jag fick för mig att det bara handlade om Kina, men det verkar tydligen gälla hela Asien. Att det är väldigt. Sen, ens barn, man är rätt hård liksom. Man styr deras liv och ser till att de gör bra ifrån sig. Det är inget, oj vilken fin teckning, utan det är men varför har den där gubben så stor näsa? Fixa det, alltså så liksom. Mm. Den typen.
Just det.
Och det handlar väl om att man helt enkelt vill få en bättre framtid för sina barn. Och så jag skrev något så här parallell till hur det kan vara bara generellt om man tillhör en immigrant family, något, alltså en familj som har liksom utvandrat från ett land, vandrat in i ett annat land så att säga, att man liksom gärna vill ge sina barn det man själv inte fick, eller om man själv hade det i förra landet och vill, ja, du fattar vad jag menar.
Gud ja,
och här finns ju båda de sakerna kanske, men jag vet inte vilket som är vilket, om det var tiger parenting eller bara immigrant parenting, I don't know.
Ja.
Men liksom de har den stilen i alla fall.
Okej. Okay.
Att de har ganska höga krav och ganska stor kontroll på sina barn.
Mm-hmm.
Så de sätter liksom Jennifer i pianolektioner när hon är 4. Och hon tävlar i konståkning och har under en period siktet inställt på OS. Så hon är uppenbarligen ganska bra. Men hon skadar sig och konståkningskarriären försvinner. Så under hela hennes uppväxt så kör hennes föräldrar henne till och från träning och till pianoövning. Hon får inte ha mobil, hon får inte dejta killar, hon får inte gå på skoldanser och fester. Utan ska fokus på liksom jobba framåt. Så det är en ganska jobbig situation som barn samtidigt som den är ganska privileged. Det blir en väldigt dubbel grej ju.
Ja.
Men hennes kompisar beskriver hennes uppfostrande uppväxt som att hon var väldigt kontrollerad och styrd av sina föräldrar. Men i alla fall, när den här kvällen då när de har inbrott så har pappan stapplat ut på gatan, fallit ihop. Jennifer sitter bunden vid trappräcket, larmar polis och ambulans. Och hon är kvar i samtalet tills larmoperatören är framme vid huset.
Mm.
När de kommer fram så får pappan fram ändå att hans fru är skjuten och att hans dotter finns inne i huset. Och därefter så körs han till sjukhuset för att man vet ju inte om det kommer gå och rädda hans liv.
Mm. Vad sjukt att de inte sköt Jennifer.
Nej, jag vet.
Alltså ändå, om det, jag kan ju tänka mig att det var för att de hade sett dem, att det, var, det fanns vittnen liksom.
Ja, precis.
Men
det, var, är... det är ju det man tänker då. Ja. Att så här, de har fått en glimps liksom.
Ja.
Eller typ att man glömmer att de säger, jag väntar. Men i alla fall, han, alltså han måste opereras för sina skador. Han överlever den här operationen, men han måste sättas i koma. För att han har så allvarliga skador. Så han får inte vara vaken liksom.
Mm.
Jag vet inte vad det är, men det handlar väl om att nu tar vi det jävligt lugnt.
Ja, man kanske har för ont eller liksom inte får röra sig eller någonting.
I guess.
Jag har kollat en del på House nämligen, så jag är i princip överläkare.
Fan, jag tror typ att det funkar så ändå. Man lär sig mycket.
Ja, man lär sig mycket om lupus.
Gud ja. Alla specialdiagnoser,
yep.
Them you know.
De har jag nu. Kan jag ta dem.
Var varannan då?
Yep.
Polisen vet ju inte om rånarna är kvar, så de söker av huset först, de säkrar alla rum och sen tar de Jennifer.
Mm.
Och huset är liksom, det är inte så stökigt på det stora hela, utan det är föräldrarnas sovrum. Där är liksom lådor utdragna, så de har liksom fokat där mest, där är väldigt mycket omkullvält.
Mm.
Och när de har säkrat hela huset så går en av poliserna till Jennifer och klipper bort snöret som händerna ihopbundna med, och sen tar sig till polisstationen för att förhöra som vittne. Och det man försöker göra då är kartlägga familjen och se om det kan finnas något motiv till varför just de blir attackerade. För att det är rätt många andra hus på den här gatan som är större och har liksom mer pengar än familjen Pan har.
Mm. Och det var inga andra inbrott som hade hänt?
Nej, det är väldigt random.
Ja.
Mm. Och de försöker då också kolla så här, men när var Bix Lindas kurs? Det kan ju varit någon som följde efter henne därifrån. Alltså vart har man liksom tagit upp spåret på de här, den här familjen? För hon har ju någon ganska dyr bil. Det är kanske det man har sett, följt efter eller något sånt. Man går runt i grannskapet, man knackar dörr för att se om någon har sett eller hört någonting. Och när de gör det så kommer en granne fram och berättar att Jennifers pojkvän Daniel Wong säljer cannabis. Mm. Då var det, nu är det lagligt i Kanada, det är det inte då. Mm. Det var det inte då. Det var så, alltså jag sa det var att det var lagligt i New York. No.
Ja, just det. Nej, du sa nog inte det, men jag vet.
Jag gjorde det, men alltså jag tror jag visste inte, men alltså du vet de säljer ju så cannabisgodis i så här food trucks överallt.
What the fuck?
Och det luktar fan bra i hela, alltså du vet,
jag hatar den lukten.
Ja. Jävla illa.
Ja, och det liksom tar sig in i hela ens hjärna, den lukten.
Gud, ja. Och du vet, så fort man åkte en Uber så... Alltså, jag skojar inte. Man bara, guys, vi kör ändå bil.
Yeah.
Like, chill. Och så satt man där och bara blev så här helt muntorr. Alltså alla de där så bieffekterna, för man blir ju så lite påverkad ändå. Jag skulle nog testa positivt nu, det tror jag.
Ja, förmodligen.
Så otroligt mycket second hand smoking där.
Oh, ja.
Men polisen tänker att det kanske är ett motiv. Om han har då kontakter i de kretsarna och kontakt i, alltså så. Man kan liksom inte hitta några andra spår att de skulle bli osams med någon eller vara inblandade i någon brottslighet eller sådär.
Nej.
Jennifer får åka och bo hos sina kusiner och några dagar senare så blir hon kallad till polisen igen och berättar igen vad som har hänt. Och då lägger hon till ett par uppgifter. Hon säger att hon har pratat med en kompis i telefon, det hade hon inte sagt innan. Och hon säger också att hon innan inbrottet går och hämtar glas vatten i köket. Polisen tycker inte det är superkonstigt att hon inte har sagt det innan, för att hon, det har ju varit en jävligt traumatisk kväll. Det är inte kanske superrimligt att man bara, och så var jag hämtar glas vatten också.
Mm.
Och man noterar den då.
Just det.
Det kommer också fram under det här samtalet att hon har mer än ett simkort. Hon har fått ett andra simkort från sin kompis Daniel då, som har bytt emellan för att kunna kommunicera med Daniel. För hennes föräldrar tar ibland hennes telefon.
Ja. Yeah.
Hon är 24, så är den uppseendeväckande. Så polisen har någon sorts känsla av att det står inte helt rätt till det här. Och de tycker att det är konstigt att när han tar sig upp från källaren och är skottskadad och Jennifer ropar på honom, så går han inte upp till sin dotter för att se hur det är med henne, utan han flyr ut på gatan istället.
Mm.
Och de undrar också lite hur hon lyckas ringa 911.
Just det.
För att hon ska lyckas få fram den när hon var bunden.
Mm.
Och hon får visa, hon hade den då i byxlinningen och får visa med en telefonattrapp i förhörsrummet och får inte riktigt till det.
Mm.
Dessutom så säger hon att hon hade telefonen liggande på golvet och liksom skriker in i den när hon pratar med larmoperatören.
Mm.
För att hon var bunden. Men samtalet låter inte alls så. Utan istället när hon ropar på sin pappa så hör man hur ljudläget förändras.
Okay.
Så det låter som att hon vänder bort huvudet då och liksom ta bort den från örat och ropa åt andra hållet.
What the fuck?
Så det stämmer inte riktigt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Lite mer bakgrund då. När man kartlägger den familjen så kommer det fram lite mer om Jennifer och hur hennes liv har sett ut. Föräldrarna har ju mycket krav. De vill att hon ska läsa vidare, helst till läkare. Men hennes pappa, han tycker att hon är lite för blödig för att kunna bli läkare. Så de bestämmer att hon får bli farmaceut.
Vi har pratat, jag och mamma, och vi kom fram till att du tål inte blod. Så du ska jobba på apotek.
Honey, I think you're soft. Nej, men verkligen. Och då förväntade sig i alla fall väldigt höga betyg från high school. Hon hade höga betyg från middle school. Men det vill man att hon ska hålla upp i high school för att hon ska kunna komma in på något fint universitet. Men på high school så träffar hon Daniel Wong.
Mm.
Båda är med i skolorkestern.
Ni är med.
Gulle.
Hallå.
Ja. One time at band camp. Det är liksom den som...
Jag försöker inte tänka på den. Hur fan vad de filmerna är dåliga. Alltså. Vi pratar alltså om American Pie-filmerna för alla som inte är 80-talister.
Otroliga filmer.
Mm.
Nej, men, helt sämst. Ja. Helt sämst.
Ja,
och fantastiska.
Ja.
Men i alla fall, någon gång under high school-tiden då, så ska hennes föräldrar ha kommit på att det här förhållandet pågår och förbjudit Jennifer från att dejta honom.
Mm.
De vill att hon ska vänta med att dejta tills hon är färdigutbildad. Klassiskt.
Yeah.
Och hon säger då att hon är slut med honom. De inte träffas mer. Det är naturligtvis en lugn. Och de är ihop i 6-7 år typ. Ganska länge.
Jävlar. Ja.
Mm-hmm.
Som hämnd mot mina föräldrar ska jag vara ihop med en kille jättelänge.
Ja. Nej, men alltså jag fattar verkligen den där. Alltså om man är, vad ska man säga... äldre och eller från kanske, jag vet inte hur det är i Vietnam, så det ska jag inte säga, jag vet vilken av de här de är, men om man är äldre eller från en kultur där abort inte är ett alternativ, då hade jag också varit så här, det blir inte en jävla kille som kommer inom 10 meter från dig. Nej, men jag vet hur man är som tonåring. You would hit anything. Alltså, och det är liksom det, nej, this is not gonna happen. Som det är nu i samhället så skulle det funka och bli gravid när man är tonåring och sen ha ett fantastiskt liv ändå.
Mm.
Men du vet, det var ganska nyligen. Det började funka på det viset.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Så att jag kan verkligen fatta att det är tanken nummer ett. Så thank God for abortions.
Ja, men det och liksom sexualundervisning.
sexualundervisning.
Att det finns p-piller eller kondomer och så här för kids. Ja. För att när inte det finns, då är det bara så, nej men då köper jag det. Då ska jag
nej, men, exakt. Ja. Men det är precis, om man har liksom inte det på horisonten.
Ja. Men typ som i USA.
Ja.
Att de bara har inte det. Men du ska inte ha något jävla samlag. Man bara, nej men jag kommer nej. Ju ha det. Och ja, jag talar inte för mig själv som tonåring nu. För att, det var inte mycket med det, va? Men om jag hade kondomer, ja det hade jag.
But boy did I try.
Oj, vad det försöktes.
Det försöktes.
Många kondomer som gick ut i datum där.
Japp. Yep. Oh, gud, det hade
mycket effekt. Svinn som jag bidrog till. Mm. Man får vara på den säkra slidan. Tack så mycket.
Otroligt. Otroligt.
Men ja.
Just det. Ja, nej, de litar inte på någon säker slida. Uh-huh. Så, grejen är att de här höga betygen som de vill se i high school, de uteblir. Hon har inte dåliga betyg, hon har ganska bra betyg. Men det är liksom inte A i alla ämnen, det är typ C och B. Så, bra betyg, men inte bäst.
Ja.
Jennifer vill ju inte att hennes föräldrar ska bli besvikna, så hon förfalskar sina betyg.
Mm.
Och kommer hem med A i alla ämnen.
Wow!
Ja, men hon är ju driftig, ja. Alltså, du ska höra. Sen när hon blir 12, när hon går i årskurs 12,
okay.
Så klarar hon inte en mattekurs. Vilket betyder att hon inte har någon high school graduate, alltså hon får inte ta examen.
Nej.
Längre. För hon har blivit förhandsantagen till något som heter Ryerson University. Då drar de tillbaks det. Men hon bara, nej, jag ska fortfarande gå på Ryerson. Så hon liksom låtsas gå att åka till Ryerson University varje dag. Men istället så åker hon till typ kaféer, jobbar extra på en restaurang, tjänar lite pengar. Alltså sådär, ger lite pionlektioner. Jag tror att det är därför hon kan ha 2000 spänn.
Ja, jävlar.
Dessutom köper hon liksom anteckningsblock och läser på om vad de eventuellt kan ha haft för föreläsningar och skapar falska anteckningar från föreläsningarna som kan visa sina föräldrar.
Nej men kära någon.
Nej men alltså det är så ambitiöst.
Det här är ett heltidsjobb nästan.
Ja, nej men jag hade blivit stolt som förälder. Man bara, would you follow through? Verkligen.
Ja.
Hon nöjer sig inte där och hon säger, utan efter första året på Ryerson så säger hon att hon har fått ett fullt stipendium till universitetet i Toronto för att läsa farmakologi.
Jävlar. Mm.
Vilket är great, för då kommer det ju inte några räkningar hem till familjen. Mm. För terminsavgift och sånt, för hon har fått full scholarship.
Ja, för att hon har så höga betyg.
Ja, precis. Och så när hon ska börja, hon bara, ja men alltså det är så långt dit, så det är nog bäst om jag sover hos min kompis några kvällar i veckan. För det är så här, det är lite lång pendling. Och de bara, absolut. Så hon bor hos sin pojkvän Daniel Wong.
Nej men Jennifer.
Hittills kingigt beteende, får man säga.
Jag vet inte. Ta om en jävla mattekurs bara.
Och så är hon så här, ja men shit, det här räcker inte tidsmässigt. Jag vill vara mer med Daniel Wong. Så hon bara, jag volontärar också på ett sjukhus. För det är ju bra erfarenhet.
Oj, ja.
Det är mycket helg och kvällsskift i volontärjobbet, va? Så jag behöver nog sova lite mer.
Hon gör ju mycket bra grejer med sin fritid som hon har skapat hon. Sig.
Det får man. Herregud. Säga. Bedragare deluxe. Men det är någonting med att det krävs ju verkligen ett psyke för att göra så här mot sin familj, oavsett hur kontrollerad man känner sig. Antar jag.
Ja, kanske.
Det känns som en klassisk grej.
Det är nog väldigt jobbigt i alla fall. Så påfrestande så in i det.
Ja. Men när hon ska ta examen då, så får det inte plats för liksom för hennes föräldrar på examen. Och det dyker aldrig upp några foton från den examen heller. Så de blir lite så här, ja.
Ja, jag undrar, ja.
Det stämmer inte riktigt. Så de börjar undersöka vad hon håller på med om dagarna. Så då. Ja, för de också så här, varför har inga sjukhuskläder hemma? Mm. För i USA och Kanada så tar man med sina scrubs hem, liksom.
Ja, just det.
Och hon har inget sjukhus-ID-kort heller. Och, så de bara, okej, men vet du vad? Jag kommer skjutsa dig till sjukhuset nu. Och hon bara, nej, det behövs inte. Jo, jag kommer skjutsa dig. Nej, mamma, lägg av.
Men, alltså, det är typ pinsamt om du säger att du är sjukhus. Okay.
Jag vill lyssna. Jag behöver typ motionera, så jag tänkte gå. Så de ser att hon går in. Hon ser att de kollar så att hon går in. Och sen får de efter henne in och hon bara, japp. Då är det jag som smit. Alltså hon liksom ändå lyckas med att få dem att vara, alltså, gömma sig där inne. Under sitt citatpass.
Mm.
Men de har sett, de fattar att hon har ljugit. Så de konfronterar henne med alla lögnerna och studierna och vart de bott och allt sånt där.
Okay.
Och de ska också ha sett när Daniel släppte av henne vid ett köpcentrum. När Bix glömt upp henne. Så jag tror att de har börjat liksom inse att det inte står rätt till.
Mm. Det är ju det som händer också om det är väldigt kontrollerande föräldrar. Att ja, ja. En tonåring kommer göra lite vad den vill, va?
Ja, ja, gud,
och känner man inte att man kan prata med sina föräldrar om vad man vill och få något gehör, då kommer man dölja saker själv.
Ja, nej men alltså, ja, ja gud. Jag hade lite kompisar på gymnasiet som hade väldigt kontrollerat hemifrån.
Mm.
Men det blev att de skolkade väldigt mycket.
Mm.
För att det var ju då de kunde umgås med sina kompisar.
Gud ja.
Och killar och sådär.
Mm.
Så det blev ju liksom motsatt effekt. För att det var ändå föräldrar som var såhär, nej men plugga klart först liksom. Sen kan du börja dejta killar typ. Och man bara, well that's not gonna happen.
Nej
men så det blir dumt. Nej, tror jag också. Men med det, man måste ändå komma ihåg att de här föräldrarna tänker att de gör det bästa de kan. Alltså, så
ja, 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 ja. Gud ja. Det är verkligen...
Jag förstår tanken.
Ja,
alltså,
100%. Mm. Och de vill ju, ja, precis, de vill ju bara det bästa också för henne.
Så
det är inte som att de är hemska människor.
Nej, det tror jag inte. Så hon, i förhören, så beskriver Jennifer sin mamma som att hon har sagt något i stil med, vi vill ju bara att du gör ditt bästa. Och att hon har sagt om Daniel, eller Daniel, du vet ju att ett enda misstag kan förstöra ditt liv. Alltså. Och det kallar Jennifer för sin mammas sextalk.
Det där var blommor och bin.
Check. Ja, varsågod, ett misstag and you're fucked.
Du får aldrig begå ett misstag, för då vet du att hela ditt liv är förstört. Hejdå!
Så, här är ett lås till ditt kyskhetsbälte.
Ja, visst.
Och Jennifer säger att det är hennes pappa som styr och ställer hemma och bestämmer regler för alla och sådär.
Mm.
Och att han aldrig skulle godta Daniel som hennes pojkvän för han är rasist. För Daniel har påbrå från Filippinerna och det tycker inte hennes pappa är bra, typ. Mm. Säger hon.
Mm.
Alltså sen kan man ju bara, men han säljer också droger, maybe that's something.
Det kan vara en grej.
Det kan vara en grej.
Det säger du bara för att han är från Filippinerna och för att han kanske gör det.
Ja.
Så vad då?
Du är rasist.
Ja.
För att han är från Danmark. Och det gillar inte det.
Ja, jag tycker
jag
det är
vet,
lite...
Kanske, alltså jag ska inte säga, jag vet inte hur det ser ut med rasismen. Men det är inte dags att börja kasta skit.
Nej, det är inte
på
läge.
Pappa som är, ligger i en induced coma.
Koma.
Koma. Det är inte, nej, det är inte dit vi ska.
Nej, det är inte det vi är här för att höra, va?
Nej. Så i alla fall, han vill stänga ut henne när det här kommer fram då. Men sen kommer de överens om att hon får bo kvar hemma. Men villkoret är då att hon inte får träffa Daniel mer. Och hon ska läsa till den där mattekursen så hon kan ta sin high school-examen. Och de kontrollerar henne 100%. De tar bort telefon, internet och de skjutsar här och hämtar henne vart hon än ska.
Mm.
Här vill jag säga. Ja, det är väl rimligt. Eller? She fucked with them. Alltså 100%. De säger så här, vet du vad, hej då. Så hon har möjlighet att flytta därifrån. Hon har någonstans att ta vägen. Mm. Hon har uppenbarligen möjlighet att tjäna pengar. Hon behöver inte vara kvar i det huset, men hon väljer att vara kvar.
Ja.
Det är väl ändå... Jag tycker ändå att det är någonting. Jag säger inte, alltså, jag vill inte vara den föräldern. Jag bara säger. I alla fall, under den här tiden när det här har rullats upp och hennes lögner avslöjades och hon är i husarrest, så gör Daniel slut med henne.
Mm.
De fortsätter ha kontakt som vänner via det där hemliga simkortet, men det är ganska sporadiskt. Jennifer får efter ett tag reda på att Daniel har börjat dejta en annan tjej.
Okay.
Så för att få honom att lämna den här nya tjejen så kontaktar Jennifer Daniel och säger att hon har blivit attackerad och våldtagen av främmande män i sitt hus.
Nej.
Mm. Hon ska gått för att öppna dörren när det knackar på och då hoppar två män på henne och våldtar henne. Och att hon vet att det här var iscensatt av Daniels nya tjej. Och hon säger också att Jennifer har fått en kula skickat till sig på posten och det är också från den tjejen.
Nej men Jennifer.
Nej men nu tycker jag vi ser vem Jennifer är.
Tappat det.
Ja, jag tror inte hon har tappat det. Jag tror att det här är Jennifer all along.
Kanske.
100%.
Alltså,
ja, men det här säger något så himla tydligt. Hon är bara 24 och hon bara, det här är min go-to.
Jag tänker få bam, som jag vill. Oj, jävlar, exakt. Vad sjukt.
I will step on anything. Så den 15 november, alltså en vecka efter dådet, så begravs Bick. Och Jennifer har planerat begravningen och är där tillsammans med sin bror och andra gäster. Mm. Han kan inte delta på begravningen för han är fortfarande på sjukhuset och polisen är där och bevakar.
Mm.
I rapporter från begravningen sägs att Jennifer inte gråter och verkar mer brydd över vad poliserna gör än vad som pågår på begravningen. Men att hon passar på att gnälla över att hennes pappa lämnade hela planeringen till henne.
Nämen.
Känn av stämningen, Jennifer. Känn av.
Verkligen. Feel the room.
Men du vet när man gör så att det alltid är så här, jag vet inte om man ska döma hur någon beter sig på en begravning. Man bara, kanske lite ändå. Kanske att vi kan döma folk lite för det.
Ja, men det finns en anledning till varför de har ögonen på henne nu. Och det är,
ja,
det är för att döma henne.
Ja.
Ja, men om det har varit ett inbrott och din mamma blev mördad.
Mm.
Man är inte chockad. Alltså, eller, jag kan inte prata. Men man är chockad ett tag. Men på begravningen. Det, nej. Då går man inte och gnäller.
Nej. Eller så, alltså gud, jag fick inte begära allt och pappa typ inte ens hjälpt till. Man bara, he's in a coma.
För han har blivit skjuten i huvudet.
Ja, av dina polare, skärp dig. Hur som helst. I Jennifers tredje fördag den 22 november så lägger polisen fram en historia för henne. Om att de har något slags dataprogram som kan analysera ens röst och avgöra om man ljuger eller inte. De säger också att de har tillgång till data som kan avslöja hur en person har rört sig i ett hus. Inget av det här är ju sant.
Nej.
Men i Kanada får man ljuga om sånt här. Tydligen i USA också. Hon har också under den här förhören polisen har använt sig av read-tekniken. Som jag bara kollade snabbt. Men det är en teknik som har fått kritik för att det får fram falska erkännanden.
Okay. Det är att de liksom hotar med pistol medan de förhör.
Jävligt.
Det är en väldigt speciell teknik.
Exakt. Helt unik grej. Ja. Säg att du gjorde annars skjut, ja.
Det är en rolig röst att ha på ett förhör. Säg att du gjorde det annars skjut.
Säg då.
Säg det nu, snälla. Jag behöver gå på lunch nu.
Jo, men anledningen till att de säger det här om alltså att man kan se med hjälp av värmekamera när någon rör sig. Det är för att hennes pappa, han har vaknat ur sin koma och berättat en helt annan version än den vi trodde innan.
Vilken är det då? Berätta. Vänligen.
Vänta.
Nej, nu.
Jo. För han har berättat att Jennifer var lite tjena hejsan med inkräktarna. De var lite polare. Hon rörde sig fritt, hon snackade med dem, hon letade fram lite pengar. Hon har inte varit under någon som helst hot från de här människorna.
Men.
Och så har han verkligen upptäckt det. Så nu fattar man väl varför han inte springer upp till henne när han lyckas komma upp ur källaren.
Jo. Mm.
Jennifer erkänner i alla fall under det här förhöret att det är hon som har planerat och anlitat folk för att döda hennes föräldrar.
Alltså, nej men... Alltså det är så dumt också att spela med eller vara inte hemma. Alltså om du nu ska du såklart inte, men förstår du vad jag menar? Att så här, spela med i stunden.
Ja.
Eller vad är det frågan om? Att hon bara, okej, då tar hon lite pengar här då, och så kan vi, annars då?
Man räknade inte med att hans pappa skulle överleva.
Nej, jag vet, men
så obehagligt.
Det blir också ett jättestort... Det blir ännu hemskare för hennes föräldrar i stunden att se att hon är med på det.
Ja.
Ville hon det eller? Det är jätteobehagligt.
Ja, jätte. Jag tror bara att jag tror hon saknar den här delen där man är så här, gud vad jobbigt det måste vara för dem. Den tror inte jag hon har.
Nej.
Så det som kommer fram i alla fall att i början av 2010 så har hon först försökt få några mördarnas föräldrar. Någon gammal kompis från high school, Andrew Montemayor.
Mm.
Hon ska ge honom pengar då för att döda hennes pappa på parkeringen utanför hans jobb.
Men varför?
Den här Montemayor har bjudit in en polare till planen som heter Ricardo Duncan.
Mm.
Och han ska också då ha fått pengar av Jennifer.
Men därför hon jobbade så mycket.
Ja, I think so.
Gud vad sjukt.
Men hon kan inte ta de pengarna och försörja sig själv. 24.
Nej men verkligen, om de nu är... Det låter ju absolut som att de var kontrollerande och säkert jobbigt för henne. Men verkligen, flytta hemifrån.
Ja.
Skaffa ett liv.
Skärp dig.
Ja, de kommer vara besvikna. You will live. Lägg de här pengarna på en lägenhet och lite terapi.
Ja. Nej, det är verkligen konstigt alltså. Men den här Ricardo Duncan, när han inser att det var hennes föräldrar han skulle mörda, så ger han tillbaka pengarna. Och slutar svara på ett samtal sms. Han bara, ja, ta in. Det här är liksom,
ja, han bara,
sluta bara.
Ja, jag kan döda någon, men
are
du är sjuk i huvudet.
Men Jennifer och Daniel räknar ut hur mycket hon kommer ärva när hennes föräldrar är döda. Och då tar liksom planen fart. För Daniel är langar i cannabis och lite andra grejer, tyngre grejer också. Så han har kontakter, han kan få ihop lite folk liksom, som vill göra det här. Så han sätter henne i kontakt då med nästa kille, Linford Crawford.
Nej, vilket otroligt, utomordentligt fånigt namn.
Det får man säga. I'm Linford Crawford. Men ta bort ett Ford.
My name is Ford. Okej. Okay. Vad heter du?
Hello. I'm Ford.
My name is Food. And I can kill Crawford. Your parents for you. Food.
Vet, man, han har naturligtvis ett smeknamn. För ingen vill bli kallad Linford Crawford. men då är smeknamnet Homeboy.
Ja. Mm-hmm. Absolut.
Så det är den professionella hitmannen som de anlitar. Det är Homeboy.
Yeah.
Mm.
Is that your real name? So, no, I'm Linford Crawford. Let it go, man.
Ja, verkligen. Så, de börjar smida planer ihop. Det är Homeboy som håller i trådarna och han rekryterar en Eric Cardy som ska köra flyktbilen.
Mm-hmm.
Och Eric Cardy i sin tur involverar en kille som heter David Mulvaganem. Yep. Vaginal. Mulvaginal.
Yep. Där har vi det.
Så, det är i alla fall alla som ska vara med i planen.
Mm. Ett litet gäng.
Här har Sofia varit så jävla kingy och gjort en tidslinje för kvällen.
Yep.
8 november 2010, Markham, Canada. 18.12, förlåt, jag börjar fel direkt. 18.12, Linford Crawford, alltså gud att hon skriver ut det, det är kul. Ringer Jennifer för att meddela att det ikväll händer det.
Mm.
Då har hon precis tittat klart på tv med kompisen, du vet, Gossip Girl och det där.
Förlåt, jag måste fråga en sak.
Ja.
Det är alltså Daniel som har hjälpt henne att hitta de här, men de är inte ihop längre.
Ja. Nej.
Men han är ändå så här, tänk vad mycket pengar du kan få i arvet. Jag hjälper dig.
Ja.
Ja, det är konstigt. Ah, ja.
Men ja. Hon ville bli ihop igen. Att du vet, jag tror att det är nog lite så här, de har, det är inte slut.
Proceed.
Ja, efter det så har hon i alla fall en sms-konversation med liksom lite internal jokes med Daniel Wong. Sofia bara, så töntigt det med katter och memes och bara trams.
Oj. Nu tar vi det lugnt.
Ja, jag fattar att det är ett störigt när man har planerat att döda någon.
Ja,
men ja. 21-tiden i alla fall så samlas resten, de tre andra. Cardi, David Mulvaginal och Homeboy.
Mm.
Linford Crawford. 21.35 så ringer David Mulvaginal till Jennifers telefon för att säga så här, nu är vi på väg. Hon går ner, säger godnatt till sin mamma, låser upp ytterdörren och strax efter 22 så går hon in i kontoret bredvid föräldrarnas sovrum. Och där slår hon på lampan i fönstret i en minut och släcker den sen. Och det är liksom signalen. Så två minuter att det har hänt så...
Det är en lång signal. Lång och tråkig. Så... Gör det bättre. Gör det mer spännande.
Verkligen. Och det är sjukt att då ringer den här David Mulvaginal till Jennifer. Pratar i 3,5 minuter. Och sen börjar inbrottet. Man bara... Får ni ringa varandra så är det bara gör det. Då behöver vi ta på den här lampan. Ni fattar det va?
Ring och säg, ska vi köra eller? Ja.
Ja,
ja, jag ska börja göra den här lampgrejen. För det är faktiskt lite av en heist det här va? Nu kör vi.
Verkligen.
Oh, töntigt.
Alla de här som var med i planeringen eller utförandet har blivit dömda till life without the possibility of parole i 25 år.
Mm.
Så alla fick exakt samma straff.
Come on, good.
Jennifer är också förbjuden att kontakta pappa han eller brorsan Felix. Det
ja.
Älskar jag.
Ja, bra. Du, de ska inte någonsin behöva stå ut med dig igen.
Ja, och hon bara överklaga, men de fick avslag. Hon får inte heller kontakt med Daniel Wong.
Nej, okej. Okay.
Men jag får en känsla av att han har varit ganska mycket under hennes spell. Alltså det låter ju liksom så himla så här, och hon var så här fina flickan och han langade cannabis och de blev ihop och det var så himla... Mm. Förstår du? Men man bara, nej men the bad side här är ju hon. Sen, alltså jag ska inte säga, han har väl ansvar för vad fan han gör.
Mm.
Men jag får också en känsla av att han är så här, du, nu behöver du aldrig mer prata med mig, tack.
Men blev inte han dömd?
Jo.
Ja, det är bara det.
Men hon får inte kontakta honom.
Nej. Nej, men det är väl bra.
Ja. Så himla bizarrt beteende. Och döda en annans mamma.
Ja, ah, riktigt
alltså, du får inte, jag får inte ens ha mobil, liksom. Let's kill her, but nej.
Nej, men det här var ju helt sinnessjukt. Jag tycker också att det är alltid så obehagligt när man först får höra liksom, historien som, med liksom, gärningspersonens narrativ. Och man bara, åh gud, stackars henne, det här låter fruktansvärt. Och sen så får man höra vad som hänt på riktigt. Man bara, sluta ljuga för mig. Jag känner mig så lurad. Förd bakom ljuset.
Man känner sig verkligen så här, vad fan? Du vet första gången när det är så här, men det stämmer inte riktigt. Man bara, nej men vad fan är det nu då? Jaha. Hur skulle hon ha gjort det? Jaha, det var så ja.
Varför sa du så innan då? Det tycker jag var jättekonstigt.
Riktigt dåligt faktiskt. Ja.
Men gud, alltså. Undrar om de hade kunnat döma henne om hennes pappa inte hade överlevt. För de verkar ju ha redan fattat att det var någonting som var off.
Nej, det är väl det som är frågan alltså. Jo, alltså de har ju skött sin sms-trafik sämst.
Ja, ja. Hon bara, jag har ett dubbla simkort så då är det helt omöjligt.
Vi körde ju lampgrejen så jag tror inte det spelar någon roll om vi ringer.
We're good. Yeah. Jag tände och släckte lampan. Så.
Don't worry, I have this all figured out. Like, you just have to like watch this lamp and then call me for like 3.5 minutes.
Nej men det är så dumt och det är så fruktansvärt mörkt. Stackars den familjen alltså.
Man bara, kanske ta den där mattekursen ändå va?
Ja, men bara gå om den kursen och gör vad du ska.
Se om hjärnan funkar.
Eller bara säg, stå för vad du gör. Du är 24.
Nej men verkligen.
Det är illa nog när någon liksom är över 20 och liksom typ smygröker för sina föräldrar.
Ja.
Det här blev ju bara löjligt.
Verkligen. Ta ansvar. Det är väl det att säga. Ja. Nej men det var det jag hade. Tack så mycket för den här veckan va?
Tack så jättemycket.
Ha mysiga mellandagar, don't kill your family. Eller är det det som jag ska?
Ja men det kan vi väl säga. Och veckans bonusavsnitt som vi kommer spela in om en liten stund, som ni kommer få höra på torsdag om ni är prenumeranter av bonusavsnittet. Då det är alltså, ja, vi får se om vi kan ta oss igenom det. För det är nej men det är mörkt.
Nej, är det det där då? Nu är jag rädd. Jag blev rädd direkt. Okej, okay. Vi får se om vi tar sig om det. Jag klarade ju inte av förra.
Nej,
så.
Nej och detta är värre. Men jag är ledsen. Vi hörs om, vill ni höra detta som låter så jävla roligt? Då blir ni prenumeranter, alltså patrons, till bonusavsnitten. Och för att få reda på hur man gör det så går du in på vadblirdetformod.se/bonusavsnitt. Tack för den här veckan. Hejdå!
Hejdå!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.